Värvet görs i samarbete med Acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullan, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall.
Om jag ser lite kufig ut så är det en bra sak för att jag är rätt kufig.
Om en stund ska han säga att det handlar om flyt, men det är något mycket mer än så. En naturlig fallenhet för yrket. Simon J. Berger rivstartade sin karriär för 12 år sedan med rosade dramat Upp till kamp och kortfilmen Istället för Abrakadabra som Oscars nominerades. Och CV:t fylldes på snabbt med roller på våra stora stadsteatrar, Dramaten, film och tv, inte minst Paul i Torka aldrig tårar utan handskar. Men även i sammanhang som Call Girl, Svinalängerna, Viva Hate, Jönssonligan, Modus, Ingen utan skuld, Trädgårdsgatan och Beck. I höst ser du honom i norska serien Exit, men redan om några sekunder hör du honom i Värvet avsnitt 373, utgivet av Acast, proddat av Klara Åström och Månsson och lett av mig, Kristoffer Triumf. Här är Simon J. Berger. Hur mår du?
Bra, tack. Ja,
härligt. Hur ser din sommar ut?
Den ser ut så att jag väntar på besked på ett jobb på väldigt kort varsel. Som kommer att ställa till alla sommarplaner, vanliga planer.
Okay.
Ifall det blir av.
Mm.
Så det kanske inte blir av. Så vi sitter och vilar på hanen med tågbiljetter och sånt där för sommaren.
Jag förstår. Men nu är du här.
Mm.
Är det här den första podden du gör?
Nej, jag har gästat ett par rollspelspoddar.
Aha. Okay.
Förut.
En sökning på ditt namn i podcaster renderade i precis noll träffar.
Just det, men jag tror att de lät bli att skriva upp mitt fulla namn, fullständiga namn, för att jag var där som kompis och rollspelare. Och så tänkte de så här, men det kanske inte du vill att det ska poppa upp i sök.
Ah,
man söker på liksom offentliga personen Simon Iberg. Så därför var det nog den inte dök upp.
Nej,
men hade du frågat så hade du kunnat peka.
Ja, det var ju dumt. Men har du ett rollspelsalias?
Ja, som har det bizarra namnet Simon.
Ah, okej. Okay. Ja. Ah, jag förstår.
Så enkelt.
Mm, men det var inte så här låtorkt.
Nej.
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 Nej. Anders Lokko skrev någon gång att män inte får nya vänner efter 30.
Mm.
Och det där har liksom fastnat i mig orimligt mycket. Orimligt mycket. Men nu fyllde du förvisso precis 40. Hur var det?
Passerade ganska obemärkt.
Jaså?
Jag firade födelsedagen med att filma i 12 timmar och sen äta en pizza. Vi okay. Förvisso en väldigt god hipsterpizza. Mm. Men ja, enkelt.
Ändå enkelt. Men så det blev inget stort kalas överhuvudtaget?
Nej, vi hade ett litet familjekalas några veckor senare när jag var hemma. Jag var utomlands och filmade. Men det var väldigt, väldigt trevligt.
Har du haft någon 40-årskris?
Jag tror inte.
Nej.
Alltså enda tillfället jag har liksom upplevt en skiftning i identitet på grund av ålder, det var när jag fyllde 26. Och insåg att jag var inte runt 20 längre. För jag jobbade på ett ställe där det var mycket ungdomar. Det var liksom en teatergrupp med barn, och så var det en teatergrupp med gymnasieungdomar, och sen så var det ett knippe unga vuxna som var där och hjälpte till och så där, bland annat jag som då höll på liksom. Det var under åren jag gick Fridens folkhögskola och sen Scenskolan i Malmö. Så att det var liksom en väldigt glidande skala av ålder. Och då sommaren när jag fyllde 26, då var jag så här, fan, jag är inte omkring 20 längre, jag är omkring 30.
Mm.
För tidigare när jag var omkring 20 så var jag också 21-åringarna och 19-åringarna är också omkring 20. Men då kände jag så här, ah, just det, fan, jag är inte samma sak.
Men vad skönt det låter då. Jag tänker att många som 40-årskrisar, antar jag, gör det för att de alltså att man är på något sätt upptäcker att man är på fel plats i livet kanske.
Det kan jag verkligen tänka mig. Ja.
Men då kan man väl tänka sig att du är på rätt plats
i livet. Jag upplever mig på rätt plats i livet. Mm. Ja, väldigt mycket.
Det är ju en bra grej.
Ja.
Nu till den senkomna poängen med Anders Lokko och krönikan där.
Ja.
För att jag tänker att i ditt yrke så borde det ju liksom inte riktigt gå att inte få nya vänner efter 30 eller 40 eller 50 eller 60 för den delen.
Mm.
Eftersom du så mycket jobbar i projekt.
Exakt. Så man är ju projektbästisar, som jag tänker på det. Särskilt om man är någon annanstans. Så tänker jag på det. Man har projektbästisar. Och många av dem är ju liksom återkommande, de är bekanta från branschen och sådär. Man känner varandra, så ses man liksom första gången man ses i Bukarest. Och så här, hej, tjena, fan vad roligt. Och sen så går man ut och hörs man varje kväll och så gör man ska gå ut och käka tillsammans. Och så. Och sen oftast tappar jag kontakten när man kommer hem igen.
Fast man säger att, oh shit, vi måste, eller?
Nej, det är nog skillnaden på en 25-åring i min yrkesposition och en 40-åring.
Okej, okay.
Tror jag. Så, man har sett det så många gånger.
Men så att det är inte så att vissa av dem, att man behåller folk. Så att i sådana fall så borde ju du som årsringarna på ett träd ha en större och större umgängeskrets för varje projekt, tänker jag.
Min tajta krets blir nog mindre och mindre med åren, tror jag snarare. För det är de där som man behåller närmast sig. Och det är svårt nog när man liksom rör på sig. Min allra närmaste krets är, de flesta av dem befinner sig i olika städer. I alla fall de som inte är familj. Så vänner.
Mm.
Mina närmaste vänner är på andra ställen.
Är det dina gamla rollspelskompisar?
Två är det. Och en är en scenskolekompis.
Okay.
De tre är mina liksom bästisar.
Jag förstår. du är lite så här, en liten brant öppning kanske på något sätt, men jag funderade på när jag tittade igenom din ändå rätt digra samlingjobb så här, att du har varit med i ganska mycket som har blivit bra ju. Är det slump eller är det skicklighet eller?
Alltså jag tror att det är väldigt mycket flyt. Och med flyt så menar jag inte ren slump, utan jag menar faktorer för mångtaliga och otydliga för att liksom kunna överblicka och förutsäga. Ja, en kombination av olika faktorer. Men slump och timing och sådär. Saker man inte kan påverka själv i alla fall. Det tror jag spelar väldigt mycket in.
Men det här är en sån här fråga som jag återkommer till orimligt ofta med skådespelare. Och som jag inte riktigt vet om det blir bra någon gång. Men jag försöker ändå. Är det viktigt för dig att det blir bra?
Det var en ganska bra fråga. Det är viktigt för mig att alla inblandade gör sitt jävla bästa för att det ska bli bra. Så bra som möjligt. Det är det viktigaste. Det är kanske nästan det enda viktiga när man ser på alltså, i hela den. När man ställer sig den frågan. Sen resultatet blir... Man måste, gör man något intressant så finns det risker. Och om det är något med de här arbetarna, både teater och film, så är det ju att de består ju av en massa komponenter. Och man kan inte veta vad helheten blir förrän den är helt färdig och har nått publik. Och samtalet kring den är liksom igång. Det är först då, när jag har gjort ett projekt och börjar närma mig slutet av inspelningen till exempel, då börjar jag få en intensiv längtan efter att få mottagandet. Mm. Att nå fram ända dit. För att innan dess så är det liksom... För mig som oftast inte är inblandad i postarbetet, efterarbetet, man sätter ihop filmen, så är det liksom, så händer ingenting förrän dess. Och allting fram tills premiären och till och med några veckor efter premiären, allting fram tills dess är ju bara förarbetet, man ska säga. Man ser inte den färdiga filmen förrän den har både speglats i publikens ögon och blivit till i samtalet om filmen. Och man kan inte hålla på och oroa sig för hur det blir. Man kan bara ägna sig åt vad man gör. En liten utvikning. Så på scenskolan i Malmö, så i alla fall när jag gick där, så var det en ganska betydande del av utbildningen var akrobatik. Och då sa gurun där, som hade format den där akrobatikutbildningen, vi hade en gång i veckan i 2 år, vilket är ganska mycket. Och då formulerade han det så här: poängen med den här träningen är inte att ni ska bli lysande akrobater, utan det att ni ska bli lysande på att arbeta med akrobatik. Och det byggde upp en liknelse mellan volten sig och skådespelarbetet på scen. Antingen det är på set framför en kamera, eller om det är på en repetition när man, okej, vi kör, nu tar vi det liksom. Så testar man att köra en scen eller en akt eller ett genomdrag. Därför att som i akrobatiken så kan du kan inte oroa dig för hur det går medan du är mitt i volten. Då är risken stor att du slår dig och gör illa dig.
Just det.
Det går inte att göra det.
Jag försöker, min son håller på att träna på att hoppa upp och ner för trottoarkanter med sin kickbike.
Mm.
Och då tänker jag så här, alltså det viktiga är bara att du tror att du ska fixa det. Så här, för att om du inte tror det, då kommer det aldrig gå.
Just det.
Det är lite samma sak, tycker jag.
Och det kallar vi för målbild.
Vad bra att jag kom in mitt i din resonemang här.
När du kompletterade min berättelse så bra. För det handlar om en målbild.
Tack.
Att formulera målbilden. Och målbilden är en sinnlig, liksom en inre bild av vad är det jag ska göra nu. Bilden av den perfekta volten eller bilden av den perfekta upp med kickbiken på trottoarkanten.
Eller scenen.
Exakt. Så man formulerar den när man står i kön på akrobatikklassen, eller man står där och andas och svettigt och håller i sin kickbike. Formulerar man en inre bild av vad det man ska göra, och sen så gör man det, och efteråt så utvärderar man det. Aj, helvete vad armbågen gör ont efter det där fallet, till exempel. Eller så här, oh, det gick ganska bra, men fan, det smällde till lite på ryggen. Alltså. Eller så där. Jag hade lite för mycket balans framåt eller något. Och så formulerar man om det där. Och det är det där är, för att vara tillbaka i, kan man bry sig om ifall det ska bli bra? Är det viktigt att det blir bra? Det kan inte vara viktigt medan man utför det.
Nej.
Medan man utför det kan man bara bry sig om vad man gör.
Men du, jag tänker på, eller jag är lite nyfiken på talang.
Mm.
Är det Är det ett intressant begrepp överhuvudtaget?
Lite. Ibland så är det... du menar, kan man, är det samma sak som begåvning, va?
Ja, det tror jag.
Ja. Ja, men för i alla fall det kommer jag på mig själv med att använda ibland. Scenskoleutbildningen gick ju ut på något sätt på att... Delvis i alla fall. Att lära en att bortse från idén om begåvning. Okay. Eller talang. Och det var ju helt sunt, oavsett om det är sant eller inte att det finns, så är det sunt att rensa det ur huvudet på liksom scenskolestudenter. För medan man jobbar med att lära sig ett hantverk så kan det ju vara rätt okonstruktivt att förhålla sig till, försöka mäta sin talang. Liksom.
Mm.
Så det var klokt. Men...
Jag behöver inte lära mig att göra volter, jag är så begåvad.
Exakt, ja. Precis. Tämligen okonstruktivt. Men jag kommer på mig själv ibland med att jag har inget bättre ord eller bättre sätt att beskriva. Ibland ser man någon som är liksom ung och färsk och uppenbart otränad och oslipad som bara, oj, men alltså, väldigt, väldigt begåvad.
Vad är det när det kommer till skådespeleri?
Jag vet inte riktigt, eftersom jag inte har riktigt... Jag tror att jag hade kanske haft en idé om det om jag hade regisserat.
Mm.
När jag möter de här som är begåvade så... Så har jag ju en annan, då gör jag ju oftast det som, i alla fall om det är skådespelare, då gör jag ju det som ensemblekamrat. Och då har man liksom en helt annan blick än om man är coach eller antingen man ska liksom hjälpa till eller man ska besluta saker som regissören. Eller coacha som läraren eller sådär. Då har man en blick och när man är ensemblekamrat så har man en annan blick.
Men jag tänker att du beskrivs ju ofta som begåvad liksom.
Kanske. Det har inte jag hört, men...
Du känner inte igen det alls?
Jag vet inte. Jag antar att kanske att de senaste åren så har jag ju varit för erfaren för att kallas för begåvad.
Mm, ja, just det. Okej, okay. Du menar att det skulle vara... Nej, men för du har ju varit bra från början.
Ja, och det var väl kanske... Det är väl kanske där kanske man kan säga att jag hade någon sorts begåvning eftersom jag... Jag gissade ju lite hur man skulle göra när jag gjorde Upp till kamp.
Mm. Du gissade rätt.
Jag gissade rätt. Tillsammans naturligtvis med väldigt viktigt stöd av Micke Massimän som regisserade. Men jag vet inte. Alltså jag lyckades gissa rätt när jag tänkte hur jag nog behövde förhålla mig till scenskoleträningen. Jag var mitt i scenskolan då. Jag hade gått 3 år, hade ett år kvar. Så gjorde vi det här på sommaren. Och då tänkte jag formulera några tankar om hur jag behöver förhålla mig till det jag nu har gått och gjort i 3 år. Och tränat på i ett hus. Och det funkade.
Ja, men hur... Alltså, vad var du tvungen att förhålla dig till?
Jag vet... Alltså, jo... jag tror att vad jag tänkte rätt var så här... Nu har jag ju gått och tränat på... Nu har jag liksom tränat rösten och tränat talet i arbetsrum inne i ett scenskolehus. Och det är jättebra... Men det är som, för att använda en sportparallell, vilket, fast jag inte bryr mig om sport. Men man kan inte blanda ihop att göra knäböj på ett gym med att spela fotboll. Det är säkert skitbra att göra knäböj på ett gym för att bli bra på att spela fotboll.
Men det blir konstigt om du gör
det på plan. Väldigt konstigt om du gör det på plan, exakt. Och det var det så formulerade jag inte mig då så tydligt. Men det var nog det som jag... tänkte om. Det var det jag tänkte rätt med, tror jag. Att på sätt så måste jag får inte låta, min rollfigur ska inte låta som en tränad skådespelare när han pratar. Nej. Måste jag ju använda min träning i att vara medveten om talteknik och medveten om vad som är den goda tekniken och välja bort det. Välja bort den här lite överdrivna klangen och välja bort den här lite överdrivna artikulationen och sådär som är livsnödvändig för en skådespelare på scen. Livsnödvändig för arbetet i alla fall. Och tillåta mig att knarra och prata lite otydligare. Bara precis tydligt nog för att det ska nå den jag pratar med i scenen, i situationen. Och den är ibland bara några decimeter bort. Och då är det naturligt att prata väldigt, väldigt, väldigt tyst. Liksom, för det hörs ju ändå.
Mm.
Och så. Där någonstans. Och sen så också vad som gör en rollfigur intressant. Där var väl där jag mer vilt, gissade mer vilt och lyckades få rätt.
Vad är det som gör en rollfigur intressant?
Nu sa jag intressant, men jag menar nog egentligen intressant att spela för mig. Och att det är en bra sak. Ja, men jag hittade på en sorts teknik att göra några olika drag. Hur jag gör... Min grundtanke var så här, vad är det som säger att rollfiguren har samma fysiska dialekt som jag? Den är en helt annan personlighet, den har en helt annan bakgrund, den är liksom... Det finns inget som säger att den figuren skulle ha samma ansiktsspråk, mimik som jag eller kroppshållning eller sådär. Den är ju en helt annan, har ett helt annat temperament. Och då så hittade jag på en teknik eller ett sätt att nagla fast, välja några karaktärsdrag, eller man ska säga ganska ytligt, som jag tycker funkar för hur jag läser den här karaktären i manuset. Och som måste vara pregnant nog att kunna färga hela spelet, men ändå enkelt nog för att jag ska kunna hålla dem i huvudet medan jag samtidigt gör det viktiga arbetet att spela en scen och spela dem bra.
Just det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Jag tänkte att vi skulle göra så här nu, att vi byter riktning lite. Och du är ju i alla fall enligt internet född här, eller uppvuxen här i krokarna.
Mm, mer född än uppvuxen. Jag är mest uppvuxen i Skåne.
Mm. Och flyttade dit på riktigt någonstans i...
13, men innan dess så var det lite hälften hälften. Och låg och mellanstadiet här, högstadie och gymnasie, och efter det vidareutbildning i Skåne.
Jag läste att du upplevde dig som ensam här. Liksom. Det här var det liksom mörka delen av tillvaron.
Mm, alltså mobbing, mobboffer. Ja, exakt. Det var ganska risigt.
Mm.
Och det var framförallt på slutet, sista året. Så okay. Då var det var väldigt kontrastrikt när jag flyttade ner. För där hade jag liksom kompisar.
När du beskriver din uppväxt, alltså just så här mobbingdelen av det. Jag förstår att det fanns andra delar också som där du inte var mobbad. Men när du beskriver den så känns det som att det är som att någon hade satt upp regler som du inte bara inte passade in i. Eller alltså som att du sket i det på något sätt.
Mm.
Vad är det tecken på? Är det någon slags styrka eller?
Mm. Det där har folk har använt det där ordet just styrka några gånger när det här har kommit upp.
Och jag tycker jag har jättesvårt för att beskriva människor som starka, för jag tänker att man får förhålla sig till den verkligheten.
Ja, men särskilt som man kan inte applicera. Jag menar inte att det är något konstigt att du tar upp det. Det var det jag menar med att flera har pratat om det. Så jag tror det är lockande att se det så med vuxen perspektiv. Men det är nog en ganska bristande beskrivning, särskilt när man pratar om barn och barns upplevelse. Ett barn som liksom är utsatt för att bli utstött och behandlad som inte fullvärdig människa är inte... Det är ju svårt för det där barnet att uppleva som en styrka.
Mm.
Men...
Jag menar inte att... styrkedelen av det är så att säga att... För det låter som att
inte vika ner sig för mobbingen, så att säga. Ja, precis. Jag famlar lite också efter tanken här. Medan vi pratar. Jag vet inte. Jo, men om jag hade sett liksom en... om jag hade sett det här barnet som jag var som en karaktär i en bok, så hade nog författaren framställt det som en sorts styrka. Och jag tror man hade säkert upplevt sådana som läsare, kanske. Men man kan ju lika gärna se det som en svaghet eller en brist. Ett handikapp att inte... Det är ju väldigt viktigt för människor att passa in. Jag menar inte bara på ett ytligt plan utan på ett överlevnadsplan. Det är ju, vi är ju sociala varelser. Och en oförmåga att passa in i gruppen som man liksom naturligt av geografi och tid borde höra till. Det är ganska lätt att se det som ett handikapp också, tänker jag. Det här som vi beskriver, det vi pratar om med barn Simon, kan nog handla om att ha liksom en, ja, men en lite alternativ wiring i hjärnan som gör det svårt att passa in. Det var inte att jag inte uppfattar koderna, det var ju att jag sket i dem mer.
Ja, exakt. Och det är ju intressant.
Liksom. Jag saknade inte förmågan att se att de var där. Jag bara saknade liksom, impulsen att följa dem.
Mm. Då hade du ju något slags karaktär, tänker jag.
Mm, kanske.
Var kom den det ointresset ifrån då?
Alltså jag tror att det går tillbaka för långt för att jag ska kunna... Jag tror inte att jag från den här utsiktspunkten kan se det riktigt. Var det kommer ifrån, jag vet inte.
Men om jag vänder på det då, alltså var du ett tryggt barn?
Jag tror det. Liksom lite... Nej, jag vet inte om man kan kalla det struligt. Jag tänkte så här lite turnerande farsa som borta ibland. Men jag menar, det är inte så här konstigt att en förälder är iväg och jobbar ibland. Bara den andra är på plats. Och den första kommer hem ibland.
Mm.
Nej, jag tror inte, jag vet inte. Jag har inte tänkt på det som något särskilt otryggt. Jag tror jag hade en ganska trygg uppväxt.
Mm. Berätta om Brantevik.
En liten fiskeby, ett fiskeläger i Skåne. I alla fall när jag bodde där så var det 2,500 på sommaren och 500 på vintern. Så det var väldigt, väldigt stillsamt.
Mm. Och det var liksom där du var?
Ja.
Där fick du kanske också lite energi?
Ja, det fick jag. Alltså medan jag gick skolan i Stockholm så var vi ju... Då var vi liksom då och då nere. Ledig tid, helt enkelt. När det var ledigt från skolan så var vi i Skåne. Och då fick jag nog väldigt... Fyllde nog upp med väldigt mycket energi.
Mm.
Det tror jag. Umgicks med mina kompisar. Och sen från att jag flyttade ner dit när jag var 13 så då hade jag också väldigt bra där. Det var många jämnåriga som var frustrerade över att det var så liten... Man går inte i skolan i Brantevik utan inne i Simrishamn. En halv mil bort. Och det är ju lite mer stad. Men det var ju mycket liksom. Frustrerade tonåringar på landet som vill ha puls omkring sig. Men det gällde aldrig mig. För jag höll på med rollspelen och det gick ju alldeles utmärkt att göra där. Det liksom kunde inte bli bättre än att ha en friggebod nere vid havet med vågbruset. Det saknades ju inga storstadsinslag för det.
Men var du populär i klassen och så här? Alltså...
Vet inte riktigt, hur fan var det med det? Jo, det var nog så här. Jag var liksom lite... Jo, när jag flyttade ner och gick högstadiet, då var jag liksom lite kufig. Jag tog lite chansen. Just det, men det är där man kan säga att min oanpassning, min bristande anpassning i Stockholm var ju delvis en protestreaktion mot pressen också. Ju mer tryck jag fick från mobbarna om att ändra mitt hår eller mina kläder för att jag såg konstig ut, desto mer otänkbart blev det.
Mm.
Och sen så vet jag att jag liksom tog chansen med en clean slate och normaliserade mitt yttre mer när jag började i Skåne.
Mm.
Och det gick bra. Så fick jag lite kompisar där. Jag vet inte, då var jag inte, alltså jag var inte poppis tror jag inte, men jag var välfungerande. Lite kufig men med kompisar. Och sen i gymnasiet däremot så blev det liksom lite mer, då blev jag nog lite mer i the in crowd i alla fall i en viss del av skolan. För det var, på gymnasiet där så gjorde man musikaler som involverar ganska mycket elever. Så var en musikal varje år och då stod jag på scen och det var liksom lite som branschen sen. I miniatyr på något sätt. Det fanns ju liksom lite så här stjärnmekanismer runt om som frontar och sådär.
Mm.
Så där började jag säkert. Där tror jag att jag började märka att det var rätt gött. Och ordet populär fanns inte i min... Jag tänkte inte på det så. Men det var gött när folk diggade en.
Mm.
Liksom. Det upptäckte jag under. Och sen blev jag lite översocialiserad. Och sen så efter det så hade jag lite identitetsproblem senare när jag... Men att jag hade liksom blivit lite kameleont i, tappat center, centrumet, kärnan lite grann i mig själv och blivit lite för anpassad till hur det är gött att vara för att man får uppskattning. Så sen pendlar jag tillbaka lite grann.
Men hur ser du på det där nu då?
Ja, någonstans i den där pendelrörelsen. Jag upplever att jag har en ganska bra balans på det. Jag är liksom, Jag tänker mycket, när jag pratar om det här så blir det ju mycket det yttre, för att det är så, ens yttre är ju ett interface mellan, mellan människorna. Det är ju betydande både när det gäller rollfigurer och ens egen identitets, ens eget identitetsbygge. Men då är jag nog ganska, ganska medveten om vad jag signalerar så där med kläder och så. Och ja, men jag tänker att jag får vara liksom lite kufig, lite egen, i alla fall så att jag själv inte börjar dra iväg på att liksom bli, men börja klä mig för att vara cool. Ja, jag har inte lust med det. Nej. Helt enkelt. Och då är det helt okej om jag klär mig så att man, om jag ser lite kufig ut, så är det en bra sak för att jag är rätt kufig. Mm. Liksom. Min eviga väst som ligger där i hörnet till exempel.
Ja.
Som är trademark nästan. Den har jag i alla väder.
Jag förstår. Mm. Mm. Jag läste ett inspirerande citat i någon intervju med dig.
Coolt.
Ja, och det var typ, jag tror att det stod, jag jobbar inte med drömmar, jag bara bestämmer mig.
Mm, kan låta bekant. Ja.
Eller jobbar inte med mål kanske, va? Men jag är ju...
Nej, drömmar var det säkert. Jag jobbar inte med drömmar, det tror jag att jag har sagt.
Okay.
Så det är bestämt som gör att det hamnar i citat.
Ja. Nej, för jag har ju varit ganska... alltså i den mån jag... jo, men jag tänker ändå att det här med magiskt tänkande, va? Att, alltså,
vad är det nu?
Nej, men att om du sätter ut en riktning, om du bestämmer, alltså om du har ett mål, mm, så är det mycket större chans att det inträffar än om du inte gör det. Om du inte formulerar det för dig själv.
Mm.
Jag vill äga en Tesla.
Mm.
Större chans att jag får en Tesla om jag säger det högt. Okay. Mm. Som ett, något slags mantra. Och, ja, det var ett banalt exempel. Men...
Nej, men bara intressant. Menar du då i betydelsen att det är en målbild för dig själv och kommer att subtilt ligga där och influera dina beslut i en massa små situationer som precis leder så i den riktningen? Du menar, precis, inte så att det ökar chansen att kosmos droppar ner dig en random Tesla utanför dörren?
Det förstnämnda, ja.
Ja.
Ja. Och det där är jag intresserad av. Har du liksom, har du något sånt tänk?
Typ inte.
Nej?
I alla fall inte i samband med mitt yrkesliv. Det där är tillbaka till att jag tror att jag har ärvt en så pass avspänd inställning till mitt yrke. Så jag har aldrig varit så här, shit, jag ska bli skådespelare och jag ska stå där längst fram på scenen och jag ska vara på filmaffischerna liksom. Jag ska till Hollywood. Jag har aldrig förhållit mig så. Utan jag har bara jobbat en sak i taget.
Men inte det, tänker du inte att det skulle vara härligt att ha lite sådana mål?
Jo, kanske. Jo, det kanske hade varit.
Ja, men tänk att du kanske blir lite gladare då när du väl når dit.
Jag får det, ja, kanske. Eller så hade jag varit desto mer förtvivlad varje grej man inte når. Eller så kanske, nej just det, nu kommer jag på en grej. Det kanske är så att jag håller mig så långt borta från det där. Det kan faktiskt ha att göra med att jag, när jag brände ut mig när jag var 22. För då hade jag helt snedtolkat. Då höll jag på med amatörteater. Pluggade lite samtidigt. Hade bestämt mig för att inte bli ingenjör eller antikvetare eller läkare, utan att jag skulle jobba med teater och höll på att lista ut om jag skulle bli skådis eller regissör. Så då tog jag ett år till att göra en ambitiös amatöruppsättning, följt av att jag skulle spela huvudrollen i en stor amatöruppsättning. Och då när jag regisserade så tänkte jag att nu ska jag lära mig så jävla mycket jag kan. Jag ska bli liksom, skit i hur bra det blir eller inte, men jag ska lära mig så bra som möjligt. Det är som en sorts framåt eko av det där som man sen höll på med på scenskolan på något sätt. Men det landade helt snett, eller jag tänkte helt fel. För jag tänkte på talesättet, man ska sikta mot stjärnorna så hamnar man ju åtminstone i trädtopparna.
Just det. Mm.
Så tänkte jag ska verkligen sikta på att överprestera varje arbetspass. Varje repetition ska jag göra någon insikt, lära mig någonting nytt som jag inte visste innan den där, en timme tidigare. Med andra ord, varje arbetspass ska jag överprestera, ska jag vara bättre än vad jag var tidigare. Och det är ju upplagt för att misslyckas, i alla fall var liksom 9 arbetspass av 10. Och byggde upp en väldigt stor frustration som sen gjorde att jag gick in i väggen. Vilket sen tog många år att läka de där liksom såren på personligheten som utbrändhet som det ger. Liksom. Och det kan säkert vara en del i att jag aktar mig lite för det.
Ja.
Sikta mot stjärnorna.
Jag förstår.
Jag gör det jag gör. Liksom. Nu ska jag göra det här. Då gör jag det. Så bra jag bara kan.
Mm. Men vad är det du precis har avslutat här? Är det någonting du kan berätta någonting om?
Jag är nästan färdig med en grej.
Okej.
Okay. Ja, den heter Box 21. Är baserat på en deckarbok. Handlar om trafficking.
Känns det bra?
Ja.
Spännande.
Ja, ja, jättefint sammanhang. Ja. Jättefint projekt att jobba i.
Roligt.
Som vanligt så spekulerar jag inte i hur det blir.
Nej.
För det är för svårt.
Mm.
Men alltså i så fall finns, och den ligger ju, det är ute redan och ligger ett år bort. Men det finns ju i så fall andra spännande saker att prata om. Som inte någon i Sverige håller på med. Men det är ju för att jag har ju huvudrollen i en norsk serie som kommer i höst.
Okej.
Okay. I september.
Som heter
Exit.
Ja.
Och som jag gjorde för ett år sedan. Och som är, den handlar om människor i den övre finansmiljön i Oslo. Fast jag spelar svensk. Men så är den baserad delvis på, eller den är baserad på intervjuer med både några finansmäklare, några män, där de är väldigt frispråkiga med sitt dubbelliv, eller vad man ska säga. De jobbar ju i en allra högsta grad en förtroende präglad bransch med, ja, de hanterar väldigt väldigt stora summor pengar. Och samtidigt så ägnar sig väldigt mycket åt knark och liksom dåliga grejer.
Köper sex
till exempel. Och så är det också intervjuer med andra personer, spegelbilder av dem, eller vad man ska säga, med både till exempel kvinnor, en kvinna som jobbar i samma värld, och en kvinna som lever som lyxhustru, folk på ekopolisen till exempel, och sådär. Så den här har två spår, kan man säga. Dels så är det liksom en exposé över de här, deras liv. Och dels så är det ett äktenskapsdrama mellan min rollfigur och frun. Så man följer hennes bana också, när hon från att vara lyxhustru med perfekt liv, eller vad man ska säga. Som bara. Ja. Och sen så upptäcker hon grejer om maken och som hon blir tvungen att reagera på.
Jag förstår.
Så följer man både henne och honom och gänget liksom.
Mm.
Trailern ligger på min Facebook-sida.
Ja.
Den är värd att se.
Ja. Du, ska vi säga ungefär så?
Mm, kan vi göra.
Vill du rekommendera något?
Greta Thunberg.
Mm.
Till exempel.
Mm.
Antingen det, eller Rimworld, eller serien Exit på norsk tv i höst.
Just det. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Greta Thunberg.
Fair enough. Tack för att jag fick träffa dig.
Tack själv.
Känns det bra?
Det var kul att vara här.
Ja. Ja, det var det. Och trailern till Simon J. Bergers nästa projekt Exit ser minst sagt spännande ut. För att inte tala om hans uppvärvning, som du som vanligt hittar på Värvets Instagram. Sök och du ska finna. Nästa vecka blir det ännu mer klokheter här i Värvet.
Vi har kunnat se då en koppling, och det är inte bara vi, utan det har man sett i andra studier också, att det finns kopplingar mellan äldre pappor och ökad psykisk ohälsa hos barnet. Bland annat då autism. Vi var de första som visade på bipolaritet också. Schizofreni har man också kopplat till det.
Jajamän, den fantastiska doktor Emma Frans tittar förbi. Missa inte det. Vi hörs då. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.